dagens och välkomna till
Babyn och sånt.
Ja, vad var det nu vi gjorde igen?
Jag heter Julia.
Olivia heter jag.
Och vad är läget med dig?
Jo, men jag måste berätta en sak. Oh. Nej, men wow. Jag är väldigt liksom djupt inne i Britney Talk.
Oh wow.
Jag ska säga. Det här har ju pågått, alltså vi pratar om Britney Spears.
Mm.
Och jag, den nya snackisen är att hon har släppt en bok.
Ja.
The Woman in Me. Som är en självbiografi, helt sonika. Och ja, det är ju konflikter som uppdagas och saker som har hänt i hennes liv som förklarar den här liksom stackars människans livsöde och hur hon har hamnat där hon har hamnat.
Ja.
Så att jag är liksom ganska långt inne i den, vad säger man?
När jag kom hit idag så sjöng du på den här.
Ja, Every Time.
Ja.
Mm. Mm. Det är ju, har ju uppdagats vad den låten egentligen då handlar om.
Ja, ni får själva djupa dykt.
Ja, det får ni göra. Men att, alltså, Britney,
djupa dykt. Dyka djupa, djupt.
Ja, precis. Mm. Hon har ju en, hon är lite äldre, snäppet äldre än vad jag är. Men så har man ju levt tillsammans med Britney och hennes musik.
Ja.
Och ja, men det är intressant att läsa om vad som har hänt henne och sådär. Mm. Hon har haft ett väldigt svårt liv på många sätt.
Ja.
Så att Britneys liv är mitt just nu.
Ja.
Ja, och jag älskar självbiografier överlag. Mm. Så det här, ja. Där är jag, kan man väl säga. Själv då?
Ja, jag är bara djupt inbakad i det. Ett ord som jag nu har börjat hata. Novent.
Har du börjat hata?
Ja, jag bara. Jag såg.
Du älskar det ju nyss.
Jag älskar företeelsen. Okay. Jag hatar ordet.
Aha.
Egentligen är inte ordets fel. Men jag såg att det var på någon form av nyhetssändning. Ja. Men du vet, så här, något mellansnack. Det måste ha varit TV4.
Mm.
I don't know. Men där de liksom så här. Hur firar man högtiden novent? Och jag bara. Back up a second.
Ja.
Alltså novent. Alltså att pynt, att leva jul i november, det vill säga.
Ja.
Är inte en högtid. Det är bara att följa med marknaden.
Ja.
Så det börjat i butikerna. Jag börjar hemma. Det är det enda det är. Drick lite glögg innan det är så att säga dags. Mm. Det är. Och jag blir liksom
provocerad av.
Det här är redan kommersialiserat nog. Det behöver inte mer. Det behöver inte börja kallas en högtid.
Nej.
Och också den här frågan som ställdes av någon sorts nyhetsreporter var vilka do's and don'ts? Alltså, vad får man göra? Vad får man inte göra under novent? Ursäkta mig, men novent i sin själ är att bryta mot regeln.
Men vad var det man inte fick göra?
Men, jag tittade inte på resten.
För att öppna julklapparna? Eller, liksom.
Typ, I don't know.
Som du ännu inte har köpt.
Nej, men precis. Nej, jag vet inte. Ja, så jag själv lever ut novent.
Ja.
I min själ och hjärta. Har börjat avsky ordet.
Mm, men där har du liksom, hur långt har du kommit i din novent, så att säga?
Bara själsligt.
Ja, okej.
Ja.
Det har inte tagit sig några fysiska uttryck i form av tomtar och troll. Eller så här.
Jag har. Det tar sig aldrig uttryck i troll.
Nej, men stjärnor. Sånt. Mm,
nej, jag har faktiskt inte börjat. Tycker det är jättetrevligt med dem som börjar så tidigt. Men det är så stökigt hemma hos oss. PGA. Tidigare nämnd köksrenovering som vi ska sluta prata om.
Ja. Ovan nämnd, så att säga.
Exakt, se ovan.
Ja.
Men i själ och hjärta. Jo, vi har, alltså min man jobbar ju på second hand här i Finspång.
Mm.
Och han blir ju då utsatt för den julskyltning de hålls med.
Mm.
Så det är ju mitt bästa guilty pleasure att be honom köpa hem julkulor.
Ja.
Nästan varje, liksom, öppet dag i deras butik. Mm. Då kommer han hem med en påse julkulor.
Alltså, hur liksom stor är eran gran? Hur många kulor får plats?
Jag säger så här. Vi får kanske skaffa en till. Nej, men jag använder många i fönstren också. Mm.
Det är alltid helt. Jag tänker att det är ju en väldigt liksom oskyldigt sätt att börja med.
Ja. Ja. Oskyldigt och allt är okej. Det
Nej.
Du är i andra skolan. Ja, ja. Det var det. Vi är lite Britney, lite i julen.
Ja, så men, kan det vara.
Men också i Hesekiel.
Ja.
Ja, just det.
Och alltså, det är inte helt olikt från Hesekiels liv. Alltså, det är liksom lite konstigt. Det här att jag är Britney och du är julkulornas värld.
Man kan säga
Hesekiel att... Hesekiel var också i olika...
Han var också julkulornas värld, höll på sig. Ibland. Ja. Det här är ju en av de sista profeterna som vi ska tala om här nu då. Bläddrat fram till Hesekiel bok. Det är en ganska lång bok.
Ja, närmare 50 kapitel.
Så att... Men det är en väldigt strukturerad bok jämfört med andra profettexter. Sen så, det har vi ju varit inne på profettexter, att liksom just själva strukturen kan också avslöja saker om vad var det den som har skrivit det här liksom har tänkt också med det. Och lite så är det här också. Och det är mycket dom.
Det är
som säger, hör profeterna till. Men också hopp.
Ja.
Stor del hopp.
Om vi ska titta lite på Hesekiel här då. Jag vet inte vad ni har för relation till Hesekiel. Men ganska ofta så, alltså det har ju, om man vet någonting så vet man ju kanske att han har lite annorlunda, extravaganta syner. Och är med om tecken och handlingar som ingen annan av profeterna. Så han är ju unik på det sättet. Att han är liksom ganska liksom
knepig.
Spexig. Knepig. Det har ju utretts genom tiderna. Försökt så här, var han sinnessjuk?
Ja.
Tror ju inte någon av oss där kanske. Men han var väl ganska...
Egen.
Men han var ju också del av ett prästsläkte. Han skulle bli präst i Jerusalem. Och...
Men han befinner sig ju i exil.
Precis.
Ja.
Det är det som är intressant med honom. Och det behöver man veta som en ingång.
Mm.
För när man börjar läsa Hesekiel så får man ju ganska snabbt den här, oj, jaha, här får han en syn med någon märkligt liksom varelse som kommer in på en tron och
ja.
Jul och hovar och alla möjliga saker. Men då befinner sig alltså Hesekiel, hans bok och hans leverne är när Jerusalem liksom har...
Och snart den här, faller och sen faller det.
Precis. Så det var ju så att först när Babylon började hägra som Jeremia har varnat om och andra profeter också. Och när Babylon väl börjar sin liksom ganska långsamma stegvisa belägring av Israel, så tar de ju en ganska stor del eller en grupp av israeliter och tillfångatar dem i en exil i Babylon ungefär 10-12 år innan själva templet faller sedan 586 före Kristus. Så Hesekiel sitter alltså i sin liksom flyktingläger i Babylon vid floden.
Ja, och något man kan säga om så här, men hur hade de det då i Babylon? Förmodligen ganska bra.
Ja.
Det var ju liksom inte, tänk inte flyktingläger som idag, när det liksom är vidrigt.
Nej.
Och helt under liksom mänsklig värdighet. Men här man, det man liksom kan lära sig om Babylon är att de inte verkar ha ett så starkt intresse av att assimilera folket.
Nej.
Att, det vill säga att de ska, måste byta ut sin tro, nej, sin kultur, sina, liksom, det de hålls med dem, som, nej, gör att, precis, de är ett folk. Liksom. Mm. Utan snarare så flyttar man de här människorna förmodligen för att kväva framtida uppror. Och liksom på det viset också så här, ja, men förena folken. Men förmodligen fick de bo ganska mycket så här, ja, men här kan ni ändå bo i en grupp.
Mm.
Och ja, ungefär så hade de det.
Han var ju fri nog att gå och sätta sig vid floden. Ja. Och, alltså,
de var ganska fria, men det var ju fortfarande inte, de var ju fortfarande inte där av eget val.
Nej, precis.
Så de lever ju i ändå någon form av tillfångataget läge.
Precis. Och vid den här tiden då, när han sitter där vid floden i Babylon, så är han 30 år gammal. Och det var det året som han skulle blivit installerad som präst då, enligt den tidens seder och bruk. Mm. Att han var del i den här präst... det här var ju liksom avgjort sedan innan. Man kunde inte göra någon klassresa vid den här tiden, utan han var del född in i en prästsläkt och han skulle då således som man i den släkten bli präst.
Mm.
Och när man var 30 år så hade man ju skolats färdigt och då skulle man bli liksom avskild eller installerad som präst i templet i Jerusalem. Men han sitter då vid floden där.
Gråter. Han är ledsen.
Precis.
Och då får han se sin första syn.
Ja.
Och då är det den här, han får en vision av att liksom ett stormmoln typ. Mm. Och så kommer det fyra varelser. Och så beskrivs det här. Och ovanför varelserna finns det en tron. Mm. Och där uppe på tronen får han förstå att den här närvaron, den här varelsen eller personen är Gud.
Mm.
Eller Guds närvaro. Mm. Till och med Guds kavod är ett hebreiskt ord som man använder. Då.
Ära, härlighet.
Ja,
Guds.
Ja, men Guds närvaro. Guds närvaro. Så som man brukar tala om Guds närvaro i templet.
Mm,
och nu ser han alltså Guds närvaro vara i Babylon.
Ja.
Så det är ju väldigt speciellt. Liksom. Det här gör ju honom väldigt, väldigt annorlunda mot andra profeter också.
Mm. Precis. Och då, det måste ju varit hans första tanke. När det uppdagades att ja, men det här är ju Gud. Guds härlighet är i Babylon. Guds härlighet borde vara i templet i Jerusalem och ingen annanstans. För där måste jag också förstå under den här tiden så var ju, alltså Gud var inte överallt genom sin heliga ande. Utan Gud bodde ju i templet. Guds härlighet fanns bara i templet. Man var tvungen att, det är ju ett jättestort tema genom hela Gamla testamentet, att det är vissa särskilda platser och sen från att Salomos tempel har blivit byggt att Guds härlighet är ju där.
Ja.
Och prästerna, det överste prästen går in en gång per år och kan möta Guds närvaro inne i det allra heligaste.
Mm.
Men måste då alltså ha ett rep bundit vid sin fot för att man var rädd att han då skulle förtäras av Guds härlighet där inne så man kunde dra ut honom.
Mm.
Och det var ju bara i templet i Jerusalem som man fick tillbe och fick offra och fick liksom vara tillsammans med Gud. Man fick ju inte göra det någon annanstans. Det är ju det som är ett stort problem sen.
Ja,
att folk börjar bygga tempel och små altare runt om i landet. Ja. När det är så här, hallå, vi ska ha en liksom, vi har en Gud och det här är under ordnade former. Vi gör bara det här i templet i Jerusalem. Så att en präst får se Guds härlighet i Babylon.
Ja, det är liksom väldigt upp och ner.
Ja.
Och det här tolkas ju förstås olika i bibelforskningen liksom, och tradition. Men ett sätt som man kan tolka det på också är ju att ja, men Gud går i exil med folket.
Precis.
Det som ser ut, och det här har vi ju, när vi har pratat om just exilen så har vi kommit fram till det här många gånger, att ja, men det verkar som att Gud har övergett sitt folk, att han har lämnat dem. För det var också det, just det här att Guds närvaro fanns i templet, det såg man ofta som en garant för att folket skulle klara sig.
Ja.
Så länge Guds närvaro finns kan de ju inte förgöras.
Precis.
Vilket skapar en viss arrogans också i folket. Mm. Att man liksom tänker, det spelar ingenting spelar så stor roll. Nej. Vi har ju ändå Gud.
Mm.
Och på ett sätt är det liksom, ja de hade Gud. Men de bröt ju mot förbundet hela tiden. Mm. Och som vi har pratat om många gånger förut. Mm. Det behöver liksom göras upp med deras synd och deras avgudadyrkan. Men det Gud visar här då genom att uppenbara sig i Babylon där folket finns är att säga, men jag har inte övergett er. Jag har gått i exil tillsammans med er. Jag är inte kvar i templet medan det förstörs.
Mm.
Och då plötsligt inte finns någonstans hos er utan jag har gått i exil med er.
Mm.
För vi vet att Gud själv är ju inte bunden till templet.
Precis.
Men Gud har valt att ha sin plats i templet för att människan skulle ha en relation med Gud, för att Gud skulle göras känd, liksom. Men, så det här är ju ganska stort, liksom, och det här är liksom det första vi får veta om Hesekiel väl tidigt i boken, och det är det här som sen vilar över resten av budskapet på något vis. Och Hesekiel får en väldigt liksom, spännande relation med Gud genom de här synerna och symbolhandlingarna som följer.
Precis. Och han får ju också veta, Hesekiel, det måste vara så tungt. Alltså han får ju veta där i början att ja, men ingen kommer att lyssna på dig.
Mm, just det.
Allt det här som du ska säga nu kommer du inte få gehör för att folkets hjärtan är för förhärdade.
Mm.
De kommer inte kunna ta till sig det som du ska göra, det som du kommer att lägga ner liksom ditt liv för att försöka gå Guds ärenden in i den här situationen. Du kommer inte få gehör för det. Mm. Men han gör det ju likväl.
Mm.
Så sen följer ju de här väldigt lustiga symbolhandlingarna.
Ja.
När då Hesekiel med sitt liv ska visa att Gud kommer att döma Israel.
Mm.
Det här, själva templets förstörelse har ju inte hänt än. Men han vill ju försöka, det är Guds mening att Hesekiel ska fungera som någon slags advokatroll nästan i relation till folket och Gud.
Mm.
Där han med sitt liv genom de här handlingarna ska försöka berätta för folket hur illa det är. Så att de kan väckas.
Ja, precis. Och allt det där läser vi om, är det innan kapitel 12? Upp till kapitel 11 ungefär tror jag. Eller? Nej, det skiter i det där.
Ja, precis.
Ner på var vi är.
Det är ju alla de här handlingarna är ju egentligen fram till kapitel 33.
Ja, just det.
Då Jerusalem faktiskt faller.
Mm, just det. Men stryk det jag sa då. Om man ska se på någon sorts, liksom, jag sa att i början här att boken är konstruerad, strukturerad väldigt väl. Så kan vi se en liten grov översikt i några avdelningar. Mm. Att, från kapitel 12 till 24 så får vi höra om dom över Israels folk. Mm. Över Guds folket. Och här får vi dikter, paralleller och allegorier. Liksom.
Det är då han gör de här lustiga sakerna.
Ja.
Alltså han ligger ju på sidan i olika... Det är någon sida han ligger på i 390 dagar.
Va? Ja, och den andra, först den andra, ena sidan som vänder han sig.
Ja, och sen så börjar han ju elda hår och bajs.
Ja.
Ja. Ja, han gör ju mycket sådana här. Det är ju det här man menar när man säger att Hesekiels... liksom syner, och det här är ju ingen syn, utan det är ju en slags liksom, det är ju en aktivism som sker. Han med sin kropp och med sitt liv försöker få fram Guds budskap. Det är ju ganska häftigt ändå.
Mm. Ja, verkligen. Och sen liksom nästa avsnitt då, från kapitel 25 till 32, då är det den här domen mot folken omkring.
Ja,
och då tas det upp liksom, vilka är de här folken? Det är filisterna, ammoniterna, moabiterna, edomiterna, egypterna och Tyros.
Mm.
Och de här två sista är de här två större makter på något vis. Och det är profetier över dem och så vidare. Allt det här liksom, typ till exempel över Egypten, det kommer inte att infrias sen.
Mm.
Men ja, bara som en notis över de här orden. Men här får vi i alla fall veta att det som sker i de nationerna inte heller går rätt till. Och det uttalas dom över dem.
Mm.
Sen vidare kapitel 34 till och med 48 så pratar man om hopp då.
Mm.
För Israel, för nationerna och till slut hela skapelsen.
Mm.
Man pratar om Israels kommande upprättelse. Mm. Och den här delen är ju den som också är väldigt omtalad i forskningen. Eller hela boken är ju väldigt liksom... Ja, det finns mycket frågor att ställa till den här texten. Men just det här med Israels upprättande. Vad har det infriats eller ska det? Och det finns lite olika traditioner här i tolkningen. Mm. Eller i bibelforskningen.
Mm. Det är ju väldigt snyggt det här tycker jag att... Alltså ett nyckelkapitel är ju kapitel 33. För att allt som är innan det är ju när Hesekiel liksom, det här kommer hända i Israel, domen kommer, vi måste omvända oss. Inte så mycket som de andra profeterna att det finns någon slags lösning på det här. Utan det här är ju, det här kommer ske, det är liksom redan för sent. Vi kan inte vända om egentligen nu.
Mm.
Så. Men, och sen i kapitel 33, då får ju Hesekiel nås av nyheten att Jerusalem har nu fallit. Det här, det här som du har försökt visa med hela ditt liv har nu hänt.
Ja.
Och då så, de kapitlerna som följer efter det, då kommer hoppet.
Mm.
Och det är en väldigt snygg struktur då.
Ja. Det är lite så här, så länge folket fortfarande tror att det kommer att gå bra. Ja. Vi har ju Herren, han är ju här i templet. Så länge de har den övertygelsen bland annat. Mm. Så uttalar han bara dom.
Mm.
Sen när templet faller och folket drabbas av missmod istället. Mm. Då kommer hoppet in. För det är där det behövs också.
Och Hesekiel har ju en väldigt, det är ju lite olika betoningar i de olika profeterna. Men det är ju samma steg där. Att först så kommer hoppet för Israel, alltså som med domen.
Mm.
Och sen så kommer hopp för de andra här nationerna som finns runt omkring. Men också faktiskt hela skapelsen. Att Guds, liksom, Gud har en upprättelseplan för allt det skapade över hela världen.
Mm.
Och i det så har vi ju kapitel 34 som handlar om det här. Och det är det här som du var inne på precis, Julia, att
nej, men det omdiskuterade en ny David-grejen.
Ja, exakt. Om den här messianska kungen som ska komma i kapitel 34. En ny kung, en ny David ska komma och ett nytt Israel. Det står det här med hjärtarna som ska bytas ut. De ska få mjuka hjärtan.
Mm.
Och ja, men där kan man ju se lite olika genom tiderna hur man relaterar till. Judarna relaterar ju idag till det här på ett annat sätt än vad vi kristna gör. Vi tänker ju att det här infriades i och med Jesus medan de fortfarande väntar.
Mm. Och hela den här liksom, men också det här som kommer mot slutet från kapitel 40 till 48 egentligen, som handlar om hoppet för hela skapelsen.
Mm.
Och där kommer också en vision av det här nya templet som ska byggas, som ska vara större och bättre än förut.
Mm.
Och där också Guds närvaro ska återvända till templet.
Mm.
Här finns det två olika traditioner om att man tolkar antingen bokstavligt talat då, att det faktiskt det här templet ska byggas.
Mm.
Eller så pratar man om det som är symboliskt. Mm. Något som är värt att notera är att Hesekiel själv, eller liksom, det skrivs aldrig att den här staden är Jerusalem.
Just det.
Att staden där det här templet ska finnas är Jerusalem. Det står inte i texten. Mm. I sådana fall måste man tolka eller förstå det som att det är mellan raderna.
Mm.
Men på raderna så står det inte Jerusalem.
Mm.
Och något som också talar för att det kanske är mer en symbolisk vision eller bild är just det här också, det som avslutar bilden med en ström av vatten som leder från templet och ut och som blir en flod och som till slut rinner ut i Döda havet.
Mm.
Och Döda havet får bli till liv. Det blir sött vatten av det salta vattnet.
Mm.
Och det här förstår vi ju att det måste ju vara en bild.
Mm.
Eller kommer det faktiskt var en ström av vatten som ska starta från ingenting då i templet.
Mm.
Förmodligen är ju det här menat som en symbol, en bild liksom. Att från Guds härlighet ska det flöda fram vatten av liv, strömmar av liv.
Mm. Steget är ju inte så långt att tänka att Hesekiel talar ju i bilder och allegorier och symbolhandlingar genom hela boken. Så är det ju liksom Hesekiels liv och sätt att få fram Guds budskap. Att tala i olika bilder och tecken. Det är ju inte, det är inte en konstig företeelse för boken själv. I kapitel 37 så har vi ju den här väldigt kända, det är kanske en av de mest kända texterna som jag har hört predikningar om. Och det finns även sånger skrivna om kapitel 37.
Mm.
De här förtorkade benen som är en bild av Israels andlighet eller relation till Gud. Mm. Att ni är som förtorkade ben. Mm. Det finns inget liv hos er. Men Gud ska blåsa in en ny ande. Gud kan ge det här livet. Och det spelar ju tillbaka till första Mosebok. När Gud, precis under skapelsen. Det är Guds ande som ger det här livet.
Mm. Och som skapar liksom från jorden. Liksom, från ingenting på något vis.
Mm.
Ja. Och det finns ju många av de här parallellerna. Mm. Liksom till andra berättelser och till ja, tidigare händelser eller så vidare. Mm. Det, sånt där är ju kul att upptäcka när man läser såna här böcker. Mm. Något man kan konstatera är att liksom hela boken domineras av, nu läser jag innantill här till och med, från En guide till Gamla testamentets profetiska böcker, profeterna. Och just det här avsnittet har Greg Randersson skrivit. Mm. Det här är en jättebra bok. Om man är lite extra nyfiken. Vi har varsitt ex här, så vi kan låna ut.
Absolut.
Finns att köpa också förstås. Men jättebra bok om man vill lära sig mer av profeterna. Men där skriver Greg om att boken har ett väldigt teocentriskt perspektiv.
Mm.
Jag tänkte bara att det är ett kul ord att få med sig. Mm. Teocentriskt. Alltså det är liksom Gud som står i centrum.
Ja.
Det tolkas och förstås utifrån Guds härlighet.
Mm.
Guds makt över historien som står i fokus för hela boken. Vi, ja, men om vi frågar oss då, liksom, ja, men vad lär vi oss om Gud? Vad lär vi oss om Guds person och Guds agerande. Genom Hesekiels bok ser vi ju att Gud liksom är väldigt närvarande.
Mm.
Gud står i centrum för den här berättelsen. Och det är också Guds hand som är över det som sker.
Mm.
Folket blir tillfångatagna av Babylon för att Gud tillåter det.
Mm.
Och det är liksom klassiskt då för ett teocentriskt perspektiv. Och det som händer sker för att Gud tillåter det eller, liksom, eller inte då.
Mm.
och sen så, ja, andra teman som är centrala är just det här med domen och hoppet.
Mm.
Och syftet för boken verkar vara liksom att förnya folkets gudstro.
Mm.
Att göra upp med det gamla, de gamla synderna på något vis. Göra upp med avgudadyrkan och vända sig åter till Gud som ju bevisligen till och med har gått i exil med folket. Som vi får lära oss genom Hesekiels syner.
Ja, men de här synerna då och det här om templet, det är ju ändå på sina håll en lite het potatis. Mm. Alltså, ska vi en knäckfråga blir ju okej, men om vi väntar, hur mycket väntar vi på att templet de facto då ska byggas upp och att den här floden ska få bokstavligen då flöda fram och ge liv till döda havet och så vidare.
Mm.
Är det så, då borde vi kanske, eller borde, men då kanske man nästan vill känna att då åker vi väl och bygger upp templet igen då.
Ja.
Alltså, då vill jag också vara med och lägga stenar på det här bygget.
Mm.
Eller är det en liksom en bild för det som händer delvis då i Apostlagärningarna 2, alltså när Guds folk, de som tar emot Jesus, de som tar emot Gud själv, blir fylld av den heliga ande och på så sätt blir tempel och blir del av det här.
Mm.
Alltså, vart lägger vi betoningen? Mm. Det är inte glasklart ens i våra sammanhang och kretsar hur man relaterar till den texten.
Mm. För just den här bokstavliga tolkningen av de här bilderna och Hesekiel kan leda till den här tron om det här med tusenårsriket. Mm. Ni som vet, ni vet, höll jag på att säga. Mm. då liksom Israel ska återsamlas, upprättas under den återuppståndne kung David.
Mm.
Och det för ju sitt med sig om man är övertygad om just den här tolkningen av texten. En annan, som du säger, en annan tolkning av det blir ju det, om det är symboliskt typ rakt av. Att ja, men då har det fått sin uppfyllelse i Guds folk liksom från Jesus.
Mm. Och det är vi som ska vara de här, alltså att det flödar liv genom, av Gud genom oss ut i världen. Och det är så liksom Guds rike får tränga fram.
Och någonstans kan man ju fråga sig då, men vilken av de här är rätt?
Ja.
Och något som vi brukar använda oss av och som också har funnits med tydligt i vår utbildning är just att ja, men fråga sig, och det är det här bibelforskningen idag ofta frågar sig också, ja, men vad är, vilken tolkning ligger närmast den intention som författaren eller författarna har haft i texten och de allra första lyssnarna och åhörarna av det som sker i berättelsen. Vad är, vilken tolkning kommer närmast hur de uppfattade det? Det är en viktig fråga att ställa sig till gammaltestamentliga texter och framförallt profettexterna. Ja, men hur var det menat att de skulle förstå? Vad var det för konsekvenser som skulle ske av det som sades? Vad var syftet för Hesekiel när han gör de här symbolhandlingarna som Gud ber honom att göra? Vad är syftet med att han får se templet återbyggas för de som lyssnar på honom? De som han ska trösta och ge hopp till. Och genom att fråga sig det så tror jag i alla fall jag, och liksom med stöd av bibelforskningen, att ja, men vi kanske kommer åt en lite mer, ja, men balanserad bild av hur vi också kan ta till oss den här texten och berättelserna. För det tror vi ju, att de här berättelserna talar till oss, lär oss om Gud, lär oss om Guds folk, lär oss om oss själva och vår plats i historien. Och någonstans här så måste man verkligen, och det är därför vi ofta går in i det, men just det här historiska skeendet. Vad är det som har hänt? Jo, det här är, han talar till människor som har förts i exil. Han talar till människor som tror att Gud har övergett dem. Precis. Som tror att Guds hand inte längre finns över folket. Och,
för det också, var ju så det var för dem. Alltså, templet är förstört. Därmed är Guds härlighet borta från oss. Det var ju så.
Ja, men precis. Det fanns inget annat sätt riktigt att tolka det. Nej. Förutom då genom profeternas ord. Att ja, men, det här sker för att.
Precis.
Ni ska Gud tar sin hand från er just nu. För att ni ska omvända er.
Och därför är domen alltid hopp. För det betyder att det liksom inte är ute med folket.
Precis. Det är fortfarande Guds liksom, nu är vi på väg till omvändelse. Ja, och Gud liksom har inte övergett er ens i domen. Gud har gått i exil mer. Sen får man ändå stå kvar med frågan. När uppfylls texten? När uppfylls den här berättelsen? Och egentligen finns det inget färdigt svar på det.
Nej.
Det finns de här olika, ja, men, sätten att tolka och förstå. Det jag tycker kan vara viktigt att bära med sig som troende idag. Det är liksom, ja, men, vad blir fruktbart i livet? Vad blir fruktbart för Guds rike idag? Och man kan inte alltid bara den devisen med sig. Men man måste ha med sig mer. Men det är ett sätt att liksom fundera över. Ja, men, vad skapar tro? Vad skapar hopp? Vad skapar, ja, men, vad gör att vi förstår Gud bättre? Att vi vill närma oss Gud. Och att Gud närmar sig oss. Och det kan man ställa sig till sina, liksom, ja, men det här är min övertygelse, min förståelse av det här. Ja, men okej, men vad leder det till på det stora hela?
Precis.
Det tycker jag är en ganska så här pragmatisk, men god frågeställning att bära med sig till sådana här texter. För om det bara skapar rädsla, om det bara skapar liksom, ofrid och konflikt, då är min övertygelse att det är inte Guds tanke.
Nej.
För Gud är inte konflikt. Nej. Guds vilja är inte konflikt. Guds vilja är att skapelsen ska vända sitt ansikte tillbaka till honom när han nu redan har vänt sitt ansikte till oss.
Ja, och det vi vet sen som har, och de texterna har vi ju redan gått igenom, för det är det de historiska böckerna är ju, att folket får ju komma tillbaka och de bygger också upp templet. Alltså de bygger ett nytt tempel. Men vi vet att att det inte blir fyllt av Guds härlighet på samma sätt som det förra templet. Så att förhoppningen för dem var ju troligen då att nu händer det. Alltså nu händer det här som vi fick hopp om skulle hända. Att vi får ett nytt tempel och Guds härlighet kommer sänkas över det. Men det gör inte det på samma sätt. Så då kan man ju fråga, okej, men var det då? Fast det inte blev riktigt så på grund av olika anledningar. Eller ligger det i framtiden att det här templet liksom kommer byggas? Vi vet att det templet sen ju också blir förstört. Ungefär 70 år efter Kristus. Hur relateras det till idag? Vad är liksom, vad måste hända eller vad kommer hända i de yttersta dagarna? Då kan man ju fråga sig, om man fullföljer den tanken, vad skulle ett tempelbygge idag spelar för roll för Guds rike.
Mm.
Hur relaterar det till liksom till att Gud vill, hans löften i uppenbarelseboken att amen, en dag så kommer en ny himmel och en ny jord och jag ska tolka allas tårar och jag ska få dela gemenskap med alla människor och allt kommer upprättas. Hur relaterar det till ett nytt tempel, till det? Hur aktuellt? Ja, vart lägger man sin betoning och vad är liksom fruktbart att leva sin övertygelse enligt?
Mm.
Vad är det Gud vill? Vad är hans
vad är syftet?
Syfte?
Ja.
För det är det här som också gör den stora skillnaden mellan vad som bara är en strikt liksom lagisk religiositet och vad som är en liksom relation. Alltså det handlar ju om att vi tror ju att det Jesus säger och att vara kristen och leva sitt liv i enlighet med hans lära är att det finns faktiskt alltid ett svar på varför.
Mm.
Alltså hans plan är inte att vi ska göra massa saker bara för att. Vi ska upprätthålla vissa lagar bara för att. Utan det finns ett syfte med allt det som Jesus lär oss liksom, om vad det innebär att följa honom. Det tjänar ett syfte som är att ytterst sett vända oss till Gud. Men också ett syfte att tjäna varandra och den här världen. Med ett budskap om hopp och en frid och hans plan. Liksom. Mm. Det finns alltid ett syfte.
Ja, och nu när vi befinner oss ju just nu i en tid där liksom, amen, jag tror att många liksom tänker mer eller mindre på situationen i Israel och Gaza och amen, Palestina och Israel. Och det finns ju såklart hur många saker som helst att säga om det. Vi ska inte gå in på den frågan just så. Men just Hesekiels text är ju en sån text som också har använts för att rättfärdiga vissa saker.
Mm.
Och där återigen tillbaka till, vad var Hesekiel menade i den tid där det blev till, där berättelsen blev till, och att vi inte kan ta alldeles för stora steg i vad det då kan betyda idag. Vi kan inte ta ett för stort kliv från original innebörden utan att vi liksom kanske gör visst våld på texten och händelserna som ju Gud har varit inblandad i. Och man får verkligen fråga sig just det här som du säger. Men vad innebär det för Guds rike i världen med templet liksom, och Jerusalem och Israel och allting? Liksom, vad är det? Och där svarar vi alla vi olika. Alltså, där kristenheten i världen är inte enad kring den här frågan.
Nej.
Det finns en enorm bredd.
Mm.
Och det är ju alltid svårt när det gör det. Mm. Men vi får komma ihåg att det finns en bredd i väldigt, väldigt, väldigt många frågor. I princip alla. och vi får bära en ödmjukhet med oss inför att ja, det finns en bredd för att Gud är så stor att det är svårt för oss att helt hitta fram så som världen ser ut just nu. Så som världen och vi ser ut just nu. Det innebär att vi inte kan greppa vem Gud är tillräckligt väl. Och det är tyvärr förutsättningen för våra liv just nu. Mm. En dag är min övertygelse att vi alla ska få greppa och förstå Gud så som Gud är.
Mm.
Utan syndens förvanskning av Gud. Mm. För alla liksom, texter och allting är ju liksom i viss mån alltid lite kapat av synden.
Ja.
Vår förståelse är alltid lite liksom hijacked av synden.
Mm.
Det är alltid ett raster vi läser livet igenom, tyvärr.
Mm.
Men Gud låter sig ju såklart inte hindras av det.
Nej.
Guds storhet, Guds nåd, Guds hopp, allting den Gud är alltid större än det. Men vi är ändå hindrade.
Mm.
Gud är inte hindrad, men vi är det.
Precis. Och vi kan inte låtsas som att det här är enkelt.
Nej.
Ibland så kan det... jag blir alltid vaksam när man pratar om de här sakerna. Med en väldigt tvärsäkerhet.
Mm.
Att liksom, men du står så här och därför är det så. Och det är inte så enkelt.
Nej.
Alltså, det är inte det. Det och man kan inte tala om det som att det är väldigt glasklart och enkelt.
Mm.
Speciellt inte utifrån profetlitteraturen. Mm. Alltså, den är
klurig.
Den är klurig och det finns, vi måste kunna erkänna. Och det har ingenting att göra med att det här inte är Guds ord eller att Guds ord inte är heligt eller men det finns en jättehistorisk liksom bryggning att göra mellan oss och profeterna, alltså den är flera tusen år gammal. Den är jättesvår att göra.
Det kulturella hoppet är ju enormt.
Ja. och med det är inte sagt att vi inte kan förstå.
Nej.
Vi kan lära oss massor om Gud och Guds värld och vad det är att vara människa och allting utifrån profetlitteraturen. Ja, men det är ändå också svårt att överbrygga det kulturella och det historiska liksom gapet som är mellan vi och dem.
Mm.
Och där kan vi inte låtsas om att det inte är.
Nej, precis. Och som sagt, det finns många liksom, snart när vi med oss slutet av profetlitteraturen och slutet av Gamla testamentet till och med. Och man kan ju känna liksom ett väldigt både och kring särskilt slutet av GT som ju är profeterna. Mm. Att säga, men oj, behöver jag ens läsa dem då?
Mm.
Men jag, jo, det tycker jag.
Ja.
Jag tycker vi behöver närma oss det.
Mm.
Och vi behöver våga ha det lite svårt. Och våga ha svåra frågor i vår tro.
Mm.
Och också i viss mån behöver vi leva med att vi inte kan få det hela svaret kring allt.
Nej.
Men däremot får vi väldigt mycket svar.
Mm.
Alltså ju mer man läser Bibeln och ju mer man försöker. Mm. Och ju mer frågor man vågar ställa, desto fler svar tror jag också att vi kan nå. Inte fullkomligt, men ändå mycket.
Mm.
Vi lär oss mycket om vem Gud är genom de här texterna också.
Mm.
Väldigt mycket
ja.
Om vem Gud är. Mm. Jag skulle snarare säga att vissa krigiska böcker är svårare att närma sig än profetlitteraturen. Mm. För i profetlitteraturen finns
alltid väldigt.
Ja. Tydligt uttalat vad Guds hopp och vad Guds tanke för världen är. Mm. Ja, hörni.
Ja, med de orden så kanske vi sätter lite punkt vid Hesekiel.
Ja,
faktiskt.
Men det gör vi.
Mm.
Vi hörs nästa gång. Tack för idag.
Tack för idag.
Hejdå.
Hej då.